Maggie är förbannad på Simona Moansson. Henrik är på nytt född efter att ha träffat Ebba Busch i riksdagshuset. Och Torbjörn Nilsson undrar fortfarande, vad i helvete är det som ska locka väljare över blockgränsen till tiden?
Det här är politiken med
Henrik Torhammar.
Henrik Torhammar var det. Och sen hade vi, du får ta det,
Maggie Strömberg.
Maggie Strömberg, och den sista är
Torbjörn Nilsson.
Torbjörn Nilsson, så är det.
Jag är ju nästan aldrig arg. Alltså jag är ju aldrig upprörd. Vissa journalister är ju upprörda hela tiden. Men jag är ju nästan aldrig upprörd över vad politiker gör. Men jag blir så jävla upprörd i helgen när jag läste Expressen. Alltså rasande.
Vad var det du läste?
Nej, men det
då
var en intervju med Emil Persson som gör den här fördomspodden. De ska ju göra den i SVT.
Han är ganska lätt att bli rasande på, han inte.
Jag är inte rasande på honom alls. Jag
har inga känslor
inför honom. Men jag har känslor inför Simona Moansson, som enligt den här intervjun med Emil Persson fick alltså han gör ju en, jag ska ta det från början. I SVT så gör Emil Persson den här fördomspodden i tv-form med alla partiledarna. Och det är tydligen redan inspelat. Mm. Och Simona Moansson är den första gästen. Mm. Liberalernas partiledare. Partiledare för Folkpartiet.
Bibliotekens, skolornas, bildningens.
Hon kan enligt Emil Persson inte säga vilka Sveriges grundlagar är. Och jag har tänkt på, alltså, hur kan man vara partiledare för Liberalerna och inte kunna Sveriges grundlagar? Alltså, hur kan man ha en slogan som är bilda dig och inte kunna Sveriges grundlagar? Hur kan man få vara minister med ansvar för utbildning och inte kunna Sveriges grundlagar? Ni känner helt oberörda. Jag är så fruktansvärt arg.
Jag har så många olika känslor här. Men om vi börjar i fördomsshowen är ju faktiskt inte släppt än. Och jag vill bara säga att det här har vi.
Hon kanske kunde 3 av 4, tänker
Emil
du.
Emil Perssons ord om någonting. Jag tänker det är bra att gå tillbaka till källan och lyssna på exakt hur det här faller sig. För Emil Persson väcker ju också känslor, som till exempel hos Torbjörn Nilsson. Vad känner du för?
Nej, ingenting, det var bara en line som
det var jag tror det var ett skämt.
Okej, för jag tänkte att han, det är så många tjejor som är så jävla kära i honom. Mm-hmm. Och känner så mycket starka saker för honom. Och jag vet inte om det är någonting som jag som en homosexuell man bara missar. Jag bara, Emil,
men jag tycker inte det är viktigt här. Det viktiga här är att Simona Moansson inte kan Sveriges grundlagar. Alltså, den här regeringen har infört ett kunskapsprov för att bli medborgare. Hur ska man kunna ta det på allvar om en partiledare och minister inte kan Sveriges grundlagar? Vet hon att all offentlig makt utgår från folket?
Beter hon sig överhuvudtaget? Är det det du frågar?
Nej, men jag vet inte. Alltså, är inte detta häpnadsväckande? Alltså man läser ju det här i skolan. Är det för att hon är så ung och gick i den här dåliga skolan som hon inte kan det här?
En privatiserad skola där liksom, som har ersatts av flum och specialpedagog. Nej, vet du vad? Jag vill jättegärna, jag älskar att vara i den här ilskan med dig. Det var ju en gosig känsla att få liksom rida med. Men återigen, vi måste nog lyssna på hur orden faller sig. Sen ska vi döma ännu hårdare.
Han säger så här, min fördom, alltså hans koncept är ju så här att han säger olika fördomar om gästen och så får de svara på om det är sant eller inte. Och då säger han, min fördom om politiker är att de inte kan någonting. Och det fick jag lust att leda i bevis. Ja. Och det lyckades han då, tycker han. Och, nej men jag vet inte, men jag tänker, det är också liksom folkpartister. Det här är en typisk sak som folkpartister kan. Alltså, det har kommit avgångskrav mot Simona Moansson för att hon har kramat Jimmy Åkesson. Jag tycker det här är en mycket, mycket rimligare fråga att be henne avgå på.
Tänk att
jag tycker hon borde göra det.
Nyamko fick avgå för ett kaksamtal med Tove Livendal där hon sa jag skulle fly till Norge.
Ja, om kriget kommer. Eller hon resonerade
men
kring det.
Men det skulle ju kunna vara så här. Att om Simona Moansson lär sig Sveriges grundlagar och får 1% per grundlag. Det är ju ändå ett incitament som kanske funkar. för Liberalernas partiledare just nu.
Jag menar inte att man behöver
alltså,
kunna...
Alltså då tar man sig över spärren.
Jag förstår.
Ja, ni är med på det. Mm.
Jag menar inte att man behöver kunna rabbla alla fyra, men man behöver väl ändå känna till vad de heter och vilka de är. Och jag tänker att det är så
säg dem nu snabbt.
Ja, det är ju regeringsformen, successionsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Och jag tänker att för en folkpartist särskilt, till, sist vi gjorde podd, Tommy Nö, då var inte du med.
Nej.
För då, var du, då hade du fått ett barn.
Ja, jag har fortfarande fått ett barn.
Grattis till dem då. Jag
kommer lite sent det, i podden, men absolut.
Men, nej, men då pratade jag om att jag hade varit på en utbildning i vad som heter pågående dödligt våld. Aha. Men jag sa plötsligt dödligt våld. Mm. Det var ju fel.
Mm.
Jag erkänner.
Folk påpekade det.
Nej, vet du vem som påpekade det? Ett folkpartistiskt statsråd tog sig tid att på arbetstid smsa och säga, vet du har fel i podden? Och sen så signerade han också, det är också
Johan
ett mycket Britt. Upptaget statsråd, han har minst två portföljer. Så signerade han också med typ så här folkpartisten, alltså för att han insåg själv hur folkpartistiskt det var att höra av sig och märka ord. Och vore det inte typiskt folkpartistiskt att till exempel känna till att så här, ja, yttrandefrihetsgrundlagen är ju faktiskt inte den grundlag som där vår yttrandefrihet finns, utan den finns ju egentligen i regeringsformen, och yttrandefrihetsgrundlagen handlar om radio och tv och vad vi säger där och hur censurförbudet och typiskt folkpartistiskt sak att känna till och kanske också förkortningen YGL. Varför kan du inte den? Hon kanske kan den, hon kanske bara inte kom på successionsordningen för att hon är emot kungafamiljen. Jag vet inte.
Det finns ju mycket
tycker ni att jag
ska
vi gå
som
vidare?
Ställs på politiker, men också från andra politiker. Alltså här då ett krav om en viss kunskap för att få bli statsråd till exempel, eller partiledare för ett visst parti. Men det har ju också i veckan dykt upp krav på arbetskapacitet. Där en partiledare hävdar att en annan partiledare har för låg arbetskapacitet. Mm. Intressant.
Okej, nu tänkte jag köra igen så här. Nu bara pratar du om någonting som du har läst. Vi har inte gått till källan. Vi måste lyssna på vad det här skulle kunna vara.
Ska vi lyssna?
Jag har jättestor respekt för det höga pris som Jimmy Åkesson har fått betala under sina 21 år som partiledare. Hotbild mot honom, hans familj, medarbetare och förtroendevalda. Enormt mycket arbete som har gått in. Han jobbar också väldigt tungt i perioder. Men jämför man våra kalendrar under den här mandatperioden till exempel, då jobbar han ju inte så mycket i relation till hur mycket jag eller många andra jobbar. Nej.
Ja, men detta sa Ebba Busch i utfrågningen hos oss med som
vår egen podd
ja. Som Etsas Josef och Elsa Westerstad gör med alla partiledarna just nu. Tyvärr har Simona redan varit, så vi kan inte fråga henne mer om grundlagarna, men Sverigedemokraterna blev ju rasande på detta. Det ringde Sverigedemokrater till Expressen, det ringde Sverigedemokrater till oss, de twittrade, de var ilskna på att Ebba Busch vågar säga så här mot Jimmy
Hon
Åkesson.
Säger ju att han arbetar hårt i perioder.
Ja, men det gör han ju.
Det är ju väl snällt, är det inte det?
Nej, det är ju en typisk Ebba Busch-gliring där det är så här. Du ligger hemma på soffan i Sölvesborg och sen kommer du in och gör en veckas media och sen åker du hem igen. Det är ju det hon menar.
Hon sa att han är svensk politiks Nils van der Poel.
När sa hon det?
Till mig.
Ja.
Jag sprang på henne i riksdagen nämligen.
Efter den här intervjun?
Efter den här intervjun. Och då sa jag, då hade en underbar dag i riksdagen. Jag vill bara säga det för er som lyssnar på Maggis ilska mot det här med demokrati och politik och liksom att vi ska ha allmänna val och allting.
Alla borde avgå.
Ja, så vill jag bara säga, här kommer en nybliven trebarnsfarsa och liksom blomstrar. Det var våren som tog mig besittning igår. Jag hade världens bästa dag där jag fick uppskattning utav, tror jag, liksom att jag kunde njuta av olika delar utav riksdagen, utav olika partier, utav olika personer och olika processer som hände, och jag bara kände tumme upp till det här härliga systemet.
Och där träffade du Ebba Busch.
Då träffade jag Ebba Busch, och då skulle jag busa lite med henne, för att så fort hon dyker upp så är det bara så här, spontant, är det någon liksom, åh, finns hon här? Vi kan alltid göra nyheter på henne. Aftonbladet kom och skulle göra, ställa någon fråga om det här tidigare intermezzo när hon var på SVT för klimatrapportering.
Om du tittar då på hur det ser ut här.
Nu måste det ändå vara möjligt för mig att få lov att svara. Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt.
Och då hade det blivit en grej att på internet hade olika anti-Ebba Busch-röster sagt så här, ni vill väl att det ska vara som när Henrik Jönsson frågar ut henne. Har ni sett det klippet? Mm.
Du är en formidabel talang, en strålande aura i svensk politik. Jag tycker det är så inspirerande. Du ser sommarfräsch ut i din gröna klänning också.
Tack snälla.
Så välkommen hit.
Det där var ju kritik, hörde ni inte det?
En formidabel talang.
Talang?
Ja.
Till en person som har varit partiledare i 10 år. Lätt ett, enligt henne själv, gigantiskt departement med ett stort arbete i 3. Det är ingen talang.
Hon verkar inte, alls upprörd över det här med att han kallar henne fräsch. För att det, hon brukar ju bli sur när man kommenterar hennes kläder.
Jag hade också glömt bort hur mycket jag uppskattar tvärtom Nilsson. Tvärtom Nilsson, det där var en attack. Alla andra tolkar det som så här, det här var smörig
regim. Det var absolut inte en attack.
Media. Det här var insmickrande, det här sortens liksom odemokratiskt
det
vi vill ha.
Det här kan Orban bara drömma om.
Och då passade jag på att göra när Ebba kommer ut. Mm-hmm. Och innan liksom Aftonbladet kommer så säger jag bara så här, jag vill bara börja med att säga att du är en formidabel talang. Och då blir hon så här liksom sur, men ändå vänder sig bara så här, kul att ha en Henrik som en hype man. Och jag bara, kul. Och då, men så här bara med Ebba, är ju hon en formidabel talang? För egentligen är det så att man ska inte smörja henne. Det är ju attackerna som hon fungerar bäst. Man ska ju liksom, och då kom det här med och SVT-grejen, hon var liksom jättebra på det. Sen så kom det också en annan fråga från Dagens Industri. Stegra rykten att Wallenberg ska köpa det här. Och hon bara så här liksom, det här ska jag absolut inte kommentera. Det är inte alls i min roll att jag ska spekulera i vilka som kan köpa. Det har jag inga kommentarer på. Hon hanterade liksom frågor upp och ner och bla bla bla. Och sen så fick jag några minuter. Jag bara så här, får jag liksom bara gå bredvid dig och höra lite kring det här. Liksom, har det blivit några reaktioner med Jimmy? Och då lyckas hon på en, alltså walk and talk som är max 90 sekunder, så blir hon så här, du, och liksom spärrar ögonen i mig. Och jag parafraserar här så här, personliga erfarenheter utav utbrändhet, jag skulle aldrig driva med Jimmy på det sättet. Och på det där sättet när hon tittar, så att jag nästan fick tårar i ögonen, för att jag bara, nej men hon, nu vet jag inte om hon är allvarlig eller inte, eller bara gör en grej, men hon, det känns verkligen som hon 100% menade i den här sekunden att fatta, jag driver, jag skulle aldrig göra politiska poänger utav utbrändhet. Mm. Om det är det som är min kritik, så är det liksom, nej. Men då frågar jag så här, ja men typ, va, du var väl den här stora enarpersonligheten, den här någonting med en kvast som inte är en påskkärring utan en
städtant.
Städtanten, den personligheten. Nu känns det som att du tar lite mer konflikter. Och då var väl hennes svar så här, typ, nej men, alltså jag är absolut en som kan prata med alla hela tiden, men också kanske behöver någon som tänker lite på någonting annat än att bara, wow vad historiskt om vi kan fortsätta ha makten i den här konstellationen, wow vad historiskt om vi får ministerposter, eller wow vad historiskt om vi kommer in i riksdagen. Utan liksom någon måste ha ett annat perspektiv. Kanske liksom sakpolitiken kanske lockar mitten.
Mm.
Och det känns som att det kanske är en strategi.
Och hur kom Nils van der Poel in i detta?
Därför att det var så jag frågade om liksom, har det blivit någon blowback från Sverigedemokrater? Och då var mer såhär, nej men han är ju, alltså det är, liksom, det är inte en attack på Jimmy. Han har bara ett annat sätt att jobba som politiker. Och då sa hon, vad jag antar är en skridskåkare, Nils van der Poel.
Mm. Känd, ganska känd, fått bragd
Gullet. Ja, för att på något sätt vara borta eller liksom göra stora insatser när det räknas helt enkelt. Det var väl den liknelsen jag tror att hon var ute efter. Men hon sa också att liksom, skulle han bli minister så skulle ju liksom, han få behöva lägga om lite den strategin. Det var mer bara liksom.
Men du är ju inne på någonting intressant här. Alltså, Kristdemokraterna och Ebba Busch själv har ju liksom ägnat ganska många år åt att beskriva sig som möjliggöraren av ett borgerligt eller en högerregering. Att säga, det är vi som har lyckats få Jimmy och Ulf att börja prata, det är vi som har medlat mellan de här partierna i olika förhandlingar när det har liksom blivit stökigt. Och det var Kristdemokraterna som fällde decemberöverenskommelsen, som öppnade först för Sverigedemokraterna och så vidare och så vidare. Det har ju varit en väldigt viktig liksom kristdemokratisk USP som de också har vunnit väljare på. Nu verkar ju Ebba Busch göra en annan analys, att det inte är det som hon, den rollen har liksom lite, den finns inte, den har spelat ut sin roll.
Det finns ju tre andra som är väldigt tydliga med att markera liksom, vi hör ihop, nu kan vi samarbeta, och då kanske hon känner så här att då finns det en annan roll möjlig. En tolkning?
Ja. Nej, men det beror väl lite på hur man ser det. Jag tänker inte så mycket att det är tre andra. Alltså, för titta lite på storleksordningarna i vad det här är. Det är två andra partier som kretsar kring solen, Sverigedemokraterna. Och ett parti som inte längre riktigt vill göra det. Alltså det är ju, men det är ju fascinerande i sig att vid exakt den här tiden för 4 år sedan, då bestod ju Moderaternas och Sverigedemokraternas kontakter av att några enskilda tjänstemän hade ett semiprofessionellt umgänge med några SD-politiker. Och så satt Tobias Billström som var gruppledare i då hemliga förhandlingar med Henrik Winge om ett bilateralt avtal. Det som liksom var grundtexten som man sen tog upp och förhandlade innan och på Tiderslott.
Själva det här som mer handlar om hur samarbetet ska organiseras, ja, inte sakpolitiken.
Och medans då Kristdemokraterna på den tiden hade ju ett mycket mer socialt och nära och otvunget förhållningssätt till Sverigedemokrater, både i det som syntes utåt och ännu mer i det som inte syntes utåt. De var de som hade bäst kontakter med SD.
Och liberaler var ute på sociala medier och använde svordomar om köttbullar,
ja, och jag tänker att det beror lite på hur man ser på Tidösamarbetet, men om man ser det mer som en dynamik i så här, vem har vilken relation till den riktiga maktbasen i Tidösamarbetet. Och den riktiga maktbasen är då Sverigedemokraterna. Det är de som är tillväxtpartiet, det är de som är största partiet. Då är det ju den dynamiken som det handlar om. Inte så mycket dynamiken, tre stycken säger utåt att de vill en sak och den fjärde inte riktigt med. Utan vem är det egentligen som gör Jimmy Åkesson till freds?
Det blir ju inte mer liksom rimligt eller logiskt av det sättet att se på det. Alltså, man förstår ju ändå inte vad Ebba Busch håller på med.
Nej, det säger jag inte. Jag säger inte att det är logiskt. Jag säger bara att det här tre mot en-tänkandet blir liksom fel.
Men okej, men om det är så. Det kan ju antingen också vara så att Ebba Busch bara säger så här, vet du vad, jag försöker säga ungefär vad jag tänker och tycker om saker och ting och inte ska liksom verka så mycket politisk hedging, all my bets. Det skulle kunna vara en sorts förklaring till vad hon säger och hur hon uttrycker sig. Och då är det inte så strategiskt. Men om det finns en tanke om att visa att här är någon som är redo att ta lite fighter, menar du att det hennes idé, eller man skulle i alla fall
kunna lägga vad jag menar är att strategiskt så har ju Ebba Busch blivit överkörd av de andra. Alltså, hennes idé var, här ska det inte delas ut några ministerposter överhuvudtaget, det ska finnas som ett förhandlingskort.
Ja.
Det har hon förlorat mot Simona Moamsson och mot Ulf Kristersson.
Mm.
Hon är ensam kvar att ha det leveraget, och det kommer inte betyda något. Tror inte jag i alla fall i en sån förhandling, eftersom man är en så liten part. Hade de varit tre partier som var eniga om det, så hade det kanske fungerat. Sen finns det ju en aspekt som jag tror att du far efter, som är den vi har pratat om många gånger tidigare, att hon är den som har en idé som kanske är annorlunda om hur man ska locka väljare över blockgränsen, vilket är det liksom avgörande för om den här regeringen ska kunna bli omvald. Och där den då är att vara öppen för blocköverskridande uppgörelser, att inte fokusera så mycket på SD. Alltså, för 4 år sedan fokuserade hon på SD. Det gör hon inte längre.
Jag tror ändå att det finns någonting i det som Henrik säger som är att hon faktiskt känner så här. Alltså, det finns ju en sida hos Ebba Busch som man märker ganska snabbt om man, ja, men som jag har gjort ute på resor med henne, eller liksom tillbringar lite längre tid med henne och hennes medarbetare och bara pratar allmänt om saker och ting. Och det är ju att hon har ju, jag tycker inte om ordet duktig flicka, men det finns liksom en sån sida hos henne som är så här, jag tror att hon har en genuin irritation över att hon upplever att Jimmie Åkesson glider lite den här mandatperioden medan hon jobbar som fan, och att liksom det finns en känsla av så här, slacker killarna som liksom har det lite lätt medan jag själv måste kämpa jättemycket. Jag tror att många kan känna igen sig i den. Inte, jag menar inte ni två, ni jobbar jättehårt. Men alltså jag tror att det finns en ändå genuin irritation hos henne. Och den hör man ju ibland när hon liksom pratar om sin exman. Alltså, hon har ju också en sida som är, som hon själv kallar för micromanagement. Mm. Som är liksom, att hon, alltså hon är ju medveten om att nej, nu blev jag liksom micromanagement Ebba igen. Alltså den som är inne i liksom allting och tycker så här, jag gör det här mycket bättre och vill säga till folk hur de ska göra, och liksom ett kontrollbehov. Och det här är ju också SD:arna själva inne på, för de blev ju tvärförbannade över det här. De ringde ju oss och var förbannade redan innan intervjun hade sänts, för att de hade hört att det här skulle sägas. Och då då sa de ju så här, ja, men Ebba har ju ett omvittnat kontrollbehov som Jimmie Åkesson inte har.
Får jag säga en annan sak om den Jimmie Åkessons inte behöver ha kontrollbehovet, vad han litar, vad han delegerar, vad han liksom, det, i det toppstyrda partiet. Den andra aspekten av det, det är ju som att den här bilden av att Jimmie inte är hela tiden uppe i Stockholm och liksom en faktor där, att han är lite som en sorts åldrande ayatolla som liksom ligger, alltså det är nästan i de termer som partikollegor pratar om honom, att så här, det beror ju på då vem är människorna som sägs tala för Jimmie liksom inför riksdagsgruppen, inför andra liksom sverigedemokrater, att det blir någon sorts, nu är jag ju inte här så att vi säger att det här är Jimmies åsikt, och att det ifrågasätts ibland, är det här Jimmies åsikt, så att det är liksom också något.
De ägnar mycket tid åt att liksom, vem känner Jimmie bäst? Vem kan bäst representera hans åsikt? Verkligen. Men det är ju intressant samtidigt, för det, när man har pratat med Sverigedemokrater, det är ju inte bara den här intervjun, utan det har ju varit under några månader som man märker en stigande irritation hos Sverigedemokrater mot Ebba Busch och mot Kristdemokraterna. Så att och jag vet inte om hon är, om liksom, de är medvetna om detta. De verkar ju fortfarande uppfatta det som att de har en väldigt bra relation och att de är liksom de som har bäst relation till SD. Jag undrar om det verkligen är så längre.
En annan grej som har hänt i veckan är att det har varit val i Ungern. Jag tänkte att vi kunde lyssna på ett relaterat ljudklipp.
I det här konstiga landet Sverige, det mest extrema av alla världens demokratier förmodligen, så har ett land i vårt Europa på senare tid framställts som ont, odemokratiskt och totalitärt. Tistelt Orbán Viktor, minister Ölnök ur Kösserem Sepen Hodj Kial Europaert. Herr talman, vad jag precis sa, troligen på urusel ungerska, är: ärande minister Viktor Orbán, stort tack för att du står upp för Europa. Och istället för att rikta anklagelser mot ett av de få länder i Europa som gör någonting rätt, så borde en lärare av dig istället. Även om givetvis inget land är felfritt. Fru talman, jag tycker alltså det är på plats att tacka Viktor Orbán och tacka Ungern för att de vågar och för att de orkar göra det som är rätt för deras land och för Europa.
Tack för det.
Tack
ja,
för det.
Det var Kent Ekeroth som 2018 i Sveriges riksdags utrikespolitiska debatt tackade Viktor Orbán. Det är ju lite som ett tack i förtid, för nu förlorade ju Viktor Orbán, led ju ett jättenedlag i Ungern. Och det är intressant att lyssna på och läsa de sverigedemokratiska reaktionerna. För det är ganska långt ifrån Kent Ekeroth här. Jag menar, nu är det Richard Jomshoff.
Vad har han skrivit på X?
Nej, jag bryr mig inte om X, utan nu går jag in på de, du pratar ju om källor.
Mm.
Nu är vi på fria tider. Rubrik: Jomshoffs nya åsikt om Orbán, retarderad rysk nickedocka. Här har vi alltså en artikel som då handlar om att nu säger Richard Jomshoff att det var väl kanske bra att Orbán blev bortröstad. Och då är Freja Tider mycket upprörd över detta svek. Alltså det finns...
Han säger inte kanske, han säger ju att han hejade på den andra kandidaten. Han har ju varit ändå väldigt tydlig. Om man jämför med till exempel Kent Ekeroth, som ju har i flera inlägg på X ändå sökt det här. Och tråkig dag för Ungern, vi får bara hoppas att Fidesz kommer tillbaka bra och starkare i nästa val. Orbán har gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Så han har ju inte ändrat åsikt.
Han fick bara ynka 16 år vid makten. Total makt över alla institutioner.
Okej, vi kan ta vad Jomshoff skriver också. Jomshoff skriver ju: det ständiga rövslickeriet av Putin gör honom till en säkerhetsrisk. Och det tydliga i det där är ju att förändringen hos ledningen i Sverigedemokraterna handlar ju om Ryssland och Putin. Det är det som Jomshoff hänvisar till i sin tweet. Men det är ju också något fascinerande att Kent Ekeroth fortfarande är med i partiet, fortfarande står på en lista.
Han är ju oppositionsråd i Region Dalarna.
Ja. Och hur den här saken ändå har liksom försvunnit. Det här är ju ett läge som vilken liberal som helst för 3 månader sedan skulle ha reagerat på. Det finns sverigedemokrater som fortfarande hyllar Orbán. Men det är ingen som gör. Och på samma sätt så har jag fascinerats den här helgen. Jag var på ett sverigedemokratiskt event. Och när jag hade varit där, det var ungsvenskarna som hade någon slags valupptakt. Och när jag hade varit där åkte jag hem och läste massa gamla intervjuer som jag gjorde i höstas med moderater och liberaler. Framförallt var det. Det var så påtagligt i de intervjuerna att ingen ville ha sverigedemokratiska ministrar i en ny regering. Men bland de liberala så fanns det genuint de som sa, alltså blir det, då försvinner det fler statsråd som är statsråd idag. Alltså bra källor som säger sådana saker som Romina Pourmokhtari skulle aldrig sätta sig i en sån regering. Och så frågar man, men om det ändå blir så, för ni är ju ett litet parti, ni kanske inte kan bestämma det. Så får man till svar, nej men då skulle hon ta paus från politiken, skaffa barn, bilda familj och låta det liksom klinga över den här epoken och komma tillbaka sen. Klipp till nu. Ganska annorlunda inställning. Trots då att Kent Ekeroth inte har ändrat sig om Orbán till exempel. Och ännu mer intressant tycker jag är att det så att säga inte riktigt finns en diskussion om det som framförallt de moderata källorna jag pratade med för ett halvår sedan var oroliga för. Nämligen om vi innan valet säger att Sverigedemokraterna kommer få sitta i regering, då riskerar vi att stöta bort viktiga, känsliga väljargrupper och misslyckas att dra över blockgränsen. Och det är ju lite liksom kärnfrågan. Här har det varit en månad av wow, här händer det spännande saker på högersidan i svensk politik, men det är fortfarande ingenting som liksom har rubbat förmågan att dra över blockgränsen, verkar det som. Och på det sättet kan man kanske förstå Ebba Busch stress eller irritation över läget. För vad är det som drar, som ska dra de här väljarna över blockgränsen egentligen?
Och då är frågan, kommer svenska väljare känna att vad säger nu oppositionsrådet i Dalarna om Ungerns gamla regim? Är det liksom, kommer det vara det centrala som kommer vara så här, nu kan inte vi rösta på de här partierna längre? Eller, jag vet inte.
Nej, just Kent Ekeroth kommer väl inte vara den största figuren i den svenska valrörelsen i år. Det tror jag inte.
Men å andra sidan, jag träffade en person som jag tänker Hannes Hervieu, Centerpartiets partisekreterare, verkligen har som idealbild. En person som bara liksom så här, nu har jag panik.
Vänta, du träffade inte Hannes Hervieu, utan en människa som du tror att Hannes Hervieu gillar?
För det här var en person som så här, nu kan jag inte rösta på någon av de här borgerliga partierna. Mm. Nu får det liksom så här, jag gillar verkligen inte Magdalena. Nej, det får bli Centern helt enkelt. Och det här är ju liksom, centerpartisterna tänker jag att så här, vi kommer vinna jättemycket. Det finns fortfarande gamla liberaler, det finns moderater som känner så här, det här är ett steg för långt. Och enligt vissa mätningar så tycks det ju rinna till lite för Tand Ringqvist.
Eller mot,
det är väl
någon
en
annan
mätning hittills.
Ja.
Det tycker jag inte är en mätning. En mätning är ingen mätning.
Jag älskar en mätning. En mätning är precis som jag uppfattar om vi ska behandla mätningar. En kul grej för dagen och sen går vi vidare. Och sen så finns det serier och sen så finns det utav mätningar och så finns det en valdag. Men det är en annan diskussion.
Det är en bra förklaring. Jag förstår så mycket om det nu när du uttrycker det på det viset. Ja.
Men så här, vad är det ni pratar om egentligen? Det är att folk kommer lämna högerpartierna efter Moderaterna och Liberalernas besked. Och det är Centerpartiet som kommer vinna.
Nej, för mig är det ett frågetecken.
Okay.
Men det tycker jag är en relevant
inte att vi har
fråga.
Du tycker att den här frågan är underbevakad?
Mm. Jag tycker att den har försvunnit.
Moderaterna
om man jämför med hur de här partierna själva uttryckte sig om den risken för några månader sedan. Mm.
Jag fattar. Det tycker jag. Jag träffar också borgerliga personer som säger att de måste rösta Centern eller som är liksom ledsna för att de inte tycker att de har någonting att rösta på. Men jag träffar ju också liberaler som förr och som kände likadant när Liberalerna hade sin konstiga position och var så här, vad ska jag rösta på nu? Måste jag bli moderat nu när Liberalerna liksom är så konstiga? Alltså, det är svårt med den här anekdotiska.
Det är otroligt svårt.
Men båda existerar uppenbarligen.
Ja, och sen är frågan så här, hur viktigt är det? Går det att skrämmas med Åkesson som migrationsminister eller kan det vara till liksom, om det är just en fråga där Sverigedemokraterna har ett högt förtroende, då kanske det är liksom en vinnande position.
Men det tycker jag är intressant på riktigt. Ja. Alltså, vi har ju inte kommit in i valrörelsen än. Och det är så här, Ulf Kristersson har någonstans då lovat bort de här politikområdena till Sverigedemokraterna. Det är ju uppenbart att Sverigedemokraterna tolkar det som att vi ska få ministerposterna, även om vi inte vet exakt hur portföljerna ska se ut och vad det ska heta, så är det här våra områden i regeringen. Och det är klart att Ulf Kristersson kommer ha mer att säga till om när det gäller det än vad Ebba Busch kommer ha för om han ska vara statsminister. Men det intressanta är ju att de ska ju inte gå till val på gemensam politik. Vad kommer vara Sverigedemokraternas migrationspolitik i det här valet? Det har ju inte Ulf Kristersson någon aning om. Ska de driva tvingande återvandring till exempel istället för frivillig återvandring? Ska Ulf Kristersson ändå ha Jimmy Åkesson som migrationsminister? Det är, liksom, det är ju lite grann att liksom köpa grisen i säcken för Ulf Kristersson själv.
Just det där med tvingande återvandring hörde jag faktiskt en sverigedemokrat säga på det här eventet jag var. En inte obetydlig person som lät de orden komma ur sin mun. Sen vet vi ju heller inte. Det kan ju vara så att de vill ha ett gemensamt valmanifest trots allt.
Det har de ju sagt. Eller menar vi liksom, Moderaterna i alla fall var tydliga med att det ska inte vara som under alliansen.
Absolut, men de var också tydliga med att de inte skulle ge några besked om det här innan de gav det. Så att det ska väl låta också liksom inse att det är öppet. Men om man tänker så här, situationen är ju att Sverigedemokraterna kom till Tidöslottförhandlingen med väldigt mycket sakpolitik som andra partier var emot. Det gav bra utdelning för Sverigedemokraterna.
Ja, det är de inte heller längre emot. Det är ju också den stora skillnaden, att de har ju förflyttat sig om väldigt mycket.
Sverigedemokraterna har ju då ett behov av att skaffa sig förhandlingsmål. Så rimligen kommer det ju här under våren en massa förslag som kommer i många borgerligas ögon vara häpnadsväckande, radikala, knäppa, modiga, liksom vad ni vill, men som kommer skapa ett förhandlingsutrymme för Sverigedemokraterna och kanske rätt mycket uppmärksamhet på Sverigedemokraterna.
Ganska mycket om äldreomsorg.
Och vad har då de andra partierna att dels sätta emot i uppmärksamhet, men också då tillbaks till grundfrågan. Sverigedemokraterna förväntas kanske inte dra mycket över blockgränsen. Vad är det som ska dra väljarna över blockgränsen?
Svar, Maggie.
Nej, jag ville fråga en annan sak. För Henrik, jag vet, jag och Torbjörn hade ju påsklov förra veckan och då vet jag att du gick på den här journalistbriefingen med moderatstrategerna som skulle berätta om hur de skulle vinna valet. Och jag är så himla nyfiken på vad de sa.
Påminn mig om äldreomsorg, varför du bara sa äldreomsorg sen. Så kommer vi tillbaka till den kanske också.
Kanske, men, jag skriver upp det.
Ja, kan inte det här vara Martin Borgs sjukan som Moderaterna nu är liksom, man kan dela ut integration, migration till Sverigedemokraterna, för enligt våra mätningar, enligt liksom, opinionsmätningar, om det går att lita på opinionsmätningar nu, så är det liksom Sverigedemokraterna och tillsammans med liksom Tidögänget har ett stort majoritet över det. Det här är populär politik. Och vad är det som Moderaterna har populär politik kring? Ja, försvaret kanske, krimpolitik, men det förlorar de ibland till SD. Så här. Men de tycker att så här, vi är fortfarande väldigt starka på ekonomifrågan. Sveriges ekonomi, att sköta den. Och det här har de ju sagt flera gånger, att vi vill ha ett val om ekonomi. Och tänker man, det vill ju Socialdemokraterna också ha, så att de är liksom redo att fightas om de här frågorna. Och då var det några saker som, det var en sån här dragning, Johan Jakobsson
som är statssekreterare hos Ulf Kristersson.
Statssekreterare för Tidös strategi, som jag hörde honom beskrivas som, medan Martin Borgs mer har partiets strategi.
Att han liksom, är valgeneral.
Precis, han ska se till att det går bra för Moderaterna. Och då sa han så här, ja men det här funkar bra för oss, för att ett så här, folk litar på oss med ekonomin. De här mittenväljarna som liksom finns där, de tycker att moderat ekonomisk politik är det som gynnar den egna plånboken bäst. Om det är det man menar med att liksom ha en valrörelse kring ekonomi, då borde det här gynna oss. Plus också att det finns inget stort stöd för skattehöjningar om vi tittar liksom. Om vi tittar på så här, folk vänster eller höger, det verkar inte finnas något sug på ett stort systemskifte helt enkelt. Och då är väl deras slutsats att så här, om vi bara kör jättehårt på vad de kallar konsumentupplysning, alltså negativt kampanjande eller skrämselpropaganda, eller hur man nu vill definiera det, om att så här, vad hemskt det kan bli med vänstersvängen etc. Sådär, så kan det liksom, då har vi en väg framåt. Plus också att Stockholmsmoderater verkar, du vet, de här som var lite oroliga inför Sverigedemokraterna och samarbetet med dem och ministrar, de känner sig, verkar vara ganska trygga i det här, bara, ekonomi, det här känner jag igen. Sänka skatter, företagen,
alltså sådana saker. Jag har två invändningar.
Mot Henrik eller mot Boris Jakobsson?
Aldrig mot Henrik, bara saker han säger. Nej. Nej.
Du kan skilja på person och prat, och det tycker jag är jätteviktigt.
Ja, men dels så tycker jag det är intressant hur hela det resonemanget, jag har också pratat med moderata strateger eller vad vi ska kalla det. I den planen så är det dels intressant hur väl den faller ihop med den så att säga gamla större förhoppningen i Moderaterna. Alltså den här, okej, vi går in i det här samarbetet med SD. Det målet med det är ju att vi ska trycka ner Sverigedemokraterna till att bli ett litet parti, och vi ska fortsätta vara det stora högerpartiet. Det kommer ske genom att så småningom så kommer migration och SD-frågor sjunka på agendan. Och
danska erfarenheter.
Ekonomin kommer komma upp igen, och då kommer vi som det starka ekonomipartiet att återta vår klassiska roll i svensk höger. Så det är lite för bra för att vara sant. Ja, det är mycket förhoppning, tänker jag, i det där.
Som Svantessons BNP-tillväxt 2,8%.
Jag säger inte att det inte kommer ske. Jag säger bara att det är, som alltid när någon har längtat efter någonting under lång tid, så kanske man liksom blir lite för snabb på att tänka att nu händer det.
Men jag tror, om jag får invända mot din invändning, mm-hmm, att de gör ju analysen att de vann det förra valet på alltså energipriser och ekonomi och inte så mycket på invandring och brott som vi brukar säga att de gjorde.
Mm. Nej, och det kan ju i sig stämma. Min andra invändning är ju, om det är ett slag om ekonomi, så är det en ganska öppen strid, tycker jag, det verkar som, mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Alltså vem som verkligen har högst förtroende. Nu har jag bara tittat på två olika institut. Alltså det här känns som att man gör någonting som man gjorde för 15 år sedan.
Då, kolla på sakägarskap.
Exakt. Mm. Då var ju sakägarskapet det liksom tyngsta argumentet i alla analyser som någonsin gjordes. Sen dess så har det närmast försvunnit, tycker jag.
Nu är bara personförtroende viktigt.
Ipsos mätte i höstas, så det är ju en mätning som har mot sig att den är gammal. Mm. Men då var ju Socialdemokraterna före Moderaterna, både när det gällde förmågan att hantera Sveriges ekonomi och förmågan att hantera hushållens privatekonomi.
Ska vi ha invändningar på direkten här, eller vill du räkna upp mer?
Nej, finns det ju senare mätningar som Demoskop har gjort. De mäter oftare. Och där så låg ju, i demoskopsmätningar så låg Socialdemokraterna och Moderaterna jämnt i höstas när det gäller Sveriges ekonomi. Men där har Moderaterna då ökat. Och ganska väsentligt i senaste mätningen.
Jag tror att
mot det talar ju också då, eller den mätningen har ju den svagheten att Demoskop också hade en rätt konstig siffra jämfört med alla andra institut efter Liberalernas Sverigelöfte. Så den har ju den svagheten.
Jag tror att Moderaterna skulle invända att även om du använder Ipsos-siffrorna, så är det liksom det stora partiet, Socialdemokraterna, lyckas inte få liksom hög, liksom
i relation till sin storlek, ja,
så borde de ha ännu högre om folk verkligen,
om de är dubbelt så stora som Moderaterna i mätningarna.
Ja, och om man då liksom slår samman tidepartierna, så är liksom fortfarande folk litar mer på de blågula, citat Tidös språkbruk, versus de rödgröna. Och så att det skulle ju i sådana fall tala liksom, att om man får slå ihop, om det är så här väljarna tänker kring liksom, så här, vilken sida, höger eller vänster.
Och jag tänker, det är också, jag måste vara svårt att mäta ekonomi nu, alltså att det är så himla många variabler, alltså det handlar både då om hushållsekonomi, om landets ekonomi, men det handlar ju också om arbetslösheten som man ser blir viktigare för väljarna. Alltså
om du skulle fråga Lavendredaren någon sån här, så här materialismen, att så här, jo, men ekonomi, det handlar väl om att förbättra, vilka personer ska vi förbättra ekonomin för? Det är inte liksom, nu pratar ju Socialdemokraterna hela tiden om så här, 9 av 10 får bättre, RUT har räknat ut 9 av 10 svenskar får bättre ekonomi med våra budgetar. Men det är också, man kan ju se det mer så här, ansvarsfull nationell ekonomi ger att vi liksom välfärden och försvaret, liksom att vi kan garantera de här delarna, det är ekonomi.
Eller typ så här, det är Trumps fel att ekonomin är som den är, som Elisabeth Svantesson hela tiden säger, då kan vi inte rösta på SD eftersom Kent Ekeroth gillar Viktor Orbán som är kompis med Trump.
För invända,
om folk tänker så, då blir det jobbigt.
Men om det här, när man säger så här, om nu har vi tillbaka så här, liksom Sverigedemokraterna i regering, eller vad är liksom rädslan med Tidöprojekt, eller vad som skulle se ut efteråt om Sverige inte blev Ungern, om inte ens Ungern nu blev Ungern, förstår ni vad jag är ute efter? Att så här, Och det, för det här kan man ju, man kan ju tolka vad hände i Ungern här liksom på flera olika sätt. Var det här ett sätt som visar att så här, anti-Trump-vågen, anti-SD, anti-högerpopulismen är på uppåtväxande?
Det kan man väl inte säga.
Nej, eller man kan ju också säga så här, vet du vad, när folk är med om saker, då kommer de till slut rösta bort även de som ni tänker är de nya nazisterna som har tagit över all makt. Och det blev inte koncentrationsläger den här gången. Om nivån på retoriken är där, alltså att man liksom skrämmer med någonting jättehemskt, så visar, vet du vad, ger de bara ynka 16 år, då kommer till slut någon rösta bort dem.
Jag tänker lite så att man kan ju resonera som Moderaterna. Det blir ett mer skakigt omvärldsläge. Då sjunker så att säga människors behov på Maslow-trappan. Då är det till slut ekonomi, särskilt i form av egna plånboken, som blir det avgörande. Jag tänker bara att som regering i ett svårt läge så är det ju också en utmaning att välja det som sitt trumfkort. Alltså det är, för att prata med simhopparen Ulf Kristersson, ett simhopp med hög svårighetsgrad. Man kanske kan lyckas göra det, men kan man göra det snyggt? För det är väldigt, det är svårt att leverera på det. Alltså, ingen vet vad Trump gör i juni månad. Ingen
vet. Det är långt till valet.
Ingen vet vad som händer i augusti. Det är med Trump.
Sen ska
det
väl
väldigt lång tid
brinna i sommar. Det är ju alltid skogsbrand när det är valår. Så vi får väl, nej men det är, så är det väl alltid.
Jo, men nu fick du nästan att låta som så här, jag tror att Åsa Romson går ut med en tändare och bara, nu ska jag få upp oss över 4%-spärren.
Jag är inte mycket för konspirationsteoretiker. Jag är varken konspirationsteoretiker eller ilsken, men jag känner så här, har vi pratat nog om att Simona Mohamsson inte kan Sveriges fyra grundlagar? För att
tänker du att det ska vara det som lockar över blockgränsen? Om hon lär sig de fyra grundlagarna så kommer det strömma väljare från sossarna till Tyde.
Om hon går ut och säger, nu har jag bildat mig och Sverigedemokraterna kan bete sig. Vad är det andra? Bryr sig. Ja. Och Ebba Busch bryr sig.
Ja, det
och
gör
Ulf håller ihop. Alltså. Det kanske, nej, men jag vill bara, alltså, jag har bara ett litet förslag. För att bli journalist, i alla fall när jag gick på journalisthögskolan, så var man ju tvungen att göra ett allmänbildningsprov som intagningsprov. Det gick liksom inte att komma in utan att få bra på. Man behövde kunna Sveriges fyra grundlagar. Mm. Och för att bli svensk medborgare nu så ska man ju också kunna det. Alltså kunna saker om Sverige. Skulle vi kunna inrätta ett prov för att få bli partiledare eller statsråd? Kan det ha rättstavning? Kan det ha lite grundläggande kultur, typ vem har skrivit Gösta Berlings saga och grundlagarna?
Det finns ju faktiskt en skrivning om detta. Det är ju en skrivning som Simona Mohamsson har skrivit sig ihop med Jimmy Åkesson kring.
Ja, i Sverigelöftet.
Där står det ju. Statsråden ska visa prov på det ansvarstagande och den trovärdighet som krävs i allvarstid.
Mm.
Uppenbarligen inte då att kunna Sveriges fyra grundlagar.
Vi får återkomma till det här när SVT har sänt det här programmet. Kan vi göra ett helt avsnitt
då,
om detta
då? Hoppas jag verkligen att jag kan få dela din eldfängna ilska. Och jag tycker bara det är lite tråkigt att Maggie Strömberg, som nu har suttit på sina höga hästar, pratat om grundlagarna, glömde bort att all offentlig makt utgår från folket. Vet du vad? Här ska det vara genomslag. Du ska inte installera massa människor som sitter i expertkommittéer och säger så här, du är god nog att få vara min företrädare. Vet du vad? Är du folklig? Kan du
just det
formulera dig med hjälp
men
av...
Men du får bara bli en del av folket om du kan svara på de här frågorna.
Ja.
Nej, om några... du vill bli medborgare. Vissa blir det ändå. Ja.
Ja.
Ja, jag fattar. Vi får återkomma till det här.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.